Klart. Vi ska ha en sångstund. Det blir då lite tidigare än enligt programmet, men det är bara bra för att vi har ett extra inslag som inte fanns i vårt ursprungliga program. Sen vi fick klart att vi får en gäst från Sverige. Vi ska sjunga lite tillsammans. Sånger av Johannes Bäck. Och jag vet inte riktigt om vi kommer att sjunga alla de som jag har satt upp på programmet eller alla verser. Det får vi se lite sen hur mycket jag pratar mellan verserna. Men vi kommer i alla fall att ha sångerna här framme. Jag hoppas att de sen också kommer att synas. Vi hade lite tekniska problem här tidigare, men nu tog det vara löst. Vi ska börja med att sjunga Johannes Bäcks trosbekännelse, som vi kan säga. Vi tar den enligt gamla Sions harpan där det finns 11 verser. Och vi sjunger nu här de 6 första verserna. Till att börja med så ska vi spara de sista 5 verserna till avslutning. Och det är alltså då Sions harpan 231 i gamla sångboken. Det är nummer 258 i nya Sions harpan. Men där finns bara 8 verser. Så vi vill ha den här fullständiga versionen. Så den får vara vår startpunkt. Namnet Bäck är välbekant i evangelieföreningen, både finska och svenska. Vi ska säga några korta saker om honom som historiskt som person, hans andliga utveckling börjar med barndomen. Född i Nykarleby, inte så väldigt långt härifrån, som förstfödd av 7 syskon. Fadern var en känd folkkirurg och undergörare, sa man. Alltså han var skicklig, kanske kiropraktor också eller någonting sånt. Hemmet var strängt pietistiskt. Johannes Beck fick lära sig att fly det onda och hålla sig till Guds ord då han var barn. Han var klen och sjuklig och det var många som spådde att han har inte många år att leva. Man kan väl säga att han inte hade väldigt många år att leva, för han dog som 50-åring. Men i alla fall betydligt längre än man tänkte då. En av de käraste lekarna som han ägnade sig åt var prästleken, redan då han var bara några få år. Han lär ha haft någon klädesplagg som han drog på sig som skulle föreställa en prästkappa. Och så stod han och återgav stycken från predikningar som han hörde. För dem, för syskon och för andra som hörde och fanns där omkring honom. Det sägs att han vid 9 års ålder hade läst Bibeln 3 gånger allt igenom. Vid 9 års ålder. Och ett särskilt uttryck för att han var oerhört fäst vid kyrkan var att han ville verkligen gå till kyrkan. Det kunde vara så att han grät när det någon gång inte blev möjligt att gå till kyrkan då han var barn. Och när han lämnade kyrkan så ville han alltid gå och smeka kyrkan på utsidan. Det var liksom en så kär plats för honom. Sen studietiden, han flyttade till Vasa som 14-åring, tog studenten som 16-åring. Det var inte vanligt på den tiden heller. Idag skulle det vara något helt otroligt. Och teologisk dimissionsexamen fick han i maj 1870. Då var han bara 19 år. Och han blev präst vid samma år. Alltså ännu inte myndig. Det är ganska märkligt att man då prästvigde en som inte hade nått myndighetsålder. Den andliga utvecklingen gick från pietist till evangelisk frihet. Han fick sitt första förordnande som pastorsadjunkt i Lappajärvi. Då lärde han sig finska. Han var då starkt pietistiskt präglad och han fördömde hedbergianerna. Så det blev ganska hård uppgörelse med sådana som då hade fått intryck av den evangeliska rörelsen, som ju då hade kommit dit redan. Det var ju 1844 ungefär som Fredrik Gabriel Hedberg kom till sitt evangeliska genombrott. Och det var några tiotal år fram till det. Och det var särskilt två äldre systrar Alholm som han hamnade i dispyt med, Hanna och Lina Alholm. Han anklagade dem för att ta det för lätt med sin tro. Och de bad att han skulle läsa Hedberg. Att han skulle läsa verklärans vederläggning och evangelieförsvar av Hedberg. Och sen också Pretorius, de trognas andliga skattkammare. Det här öppnade hans ögon. Han fick syn på det fria evangeliet. Emil Törnvall har skrivit nekrolog i Hemåt 1902. Genom Guds andes inverkan fattade Beck nu den fria nåden i Jesus Kristus. Som en i sig själv ussel och eländig syndare fick Beck nåd att tro och bekänna sin salighet i Kristus. När det här hände var hans föräldrar bittra att deras son har blivit en hedbergian. Men sen kom det också till evangelisk frihet. Johannes Beck lär ha varit en väldigt karismatisk, en eldig predikant. Medryckande. Han fick en enorm betydelse för den evangeliska rörelsens spridning. Och han är sannolikt den som näst Hedberg har haft den största påverkan på den evangeliska rörelsen. Men det fanns också punkter där han kom på en viss kollisionskurs, kanske inte offentligt men i samtal med rörelsens upphovsman Fredrik Gabriel Hedberg. Jag kan inte nu gå in på Hedbergs protest som han skrev på 1880-talet mot en sådan predikan där man kunde få uppfattningen att man är salig oberoende av vad man tror eller inte. Beck var med, aktivt med för att inte publicera den här. Man ville inte att det skulle, man menade, kunde äventyra läran om den allmänna rättfärdiggörelsen, som för Hedberg var mycket kär. Det är sen en annan ämne för en annan betraktelse, att om vi någon gång vill ta upp den frågan. Vi ska sjunga en sång som finns i Lova Herren, två verser av en sång. Den finns inte i någon sångbok här. 232, då Jesus på korset sitt liv för oss gav. Snabbt se igenom verksamheten. Han började i Lappajärvi, som vi konstaterar, där han var 3 år, lärde sig finska under den här tiden. Han har ju varit mycket verksam under hela sin tid på finskt område, och det sägs att han kunde finska mycket bra, även om man nog hörde att han inte var, hade finska som modersmål. Sen flyttade han till Vasa, där han blev första komminister i Vasa från 73 till 78. Och under den här tiden, eller 1873, grundades Lutherska evangelieföreningen i Finland. Den var då tvåspråkig under 20 år framåt. Och han var aktivt med under hela den tid han levde. Sen flyttade han till Nykarleby, där han blev kapellan. Så att vi ser att de städer där han har varit, växt upp som barn, också drog honom tillbaka. Där var en evangelisk väckelse i nejden, och en som också betydde mycket var hans studiekamrat Gustav von Essen, som också var verksam i nejden, bland annat i Munsala. Så det var en stark rörelse här i den här nejden. 1884 blev han överombudsman i Lutherska evangelieföreningen. Det var den första som blev anställd för det. Och han var verksam där 5 år. Där var han viktig för att etablera kolportörsverksamheten. Alltså sprida Lutherskrifter, Hedbergskrifter och andra noggrant med kyrkoläran överensstämmande böcker, som det hette i stadgarna. Själv var han resepredikant, reste ganska många veckor under året eller månader. Och efterhand så blev det en speciell institution i evangelieföreningen, att man firar evangeliefest i juni. Så då reste predikanterna och höll evangeliefester i alla, på alla ställen, alla orter där man hade verksamhet. Och den här verksamheten, så den minns jag väldigt väl från min tid i barndomen. För att evangeliefesten i juni, så det var en av sommarens höjdpunkter. Kanske det inte bara var för att predikanterna kom på besök, utan det var också limonad och grisar. Det var, ni vet som känner till Vörö evangeliefesten, att den fortfarande kallas limonadfesten. Det är den ort där den här traditionen har liksom funnits och finns kvar ännu. Under den här festen så var det självklart att man skulle sjunga sommarsången Nu är sommar i Nord. Det hör mycket intensivt ihop med min barndoms evangeliefester. Och vi ska nu sjunga några verser från den sången, dock inte från början, för vi kanske inte riktigt ska klämma i men Nu är sommar i Nord idag ännu. Men vi ska sjunga det här med Tyrvis, kyrko är det Tyrvis, det ska vi återkomma till. Vi ska sjunga från femte versen där den andliga dimensionen kommer in på ett allt starkare sätt genom den här sången. Den börjar ju med natur, glädjen över naturen, fågelsång och skönheten i naturen, men sen kommer den över till den andliga. Och den sjunger vi nu då från Nya Sions harpan från vers 5, 464 vers 5 och framåt. Lite om författarskap, och då kan vi inte annat än börja med Främlingarnas hemliv, Muukalaisten kotielämä, som kom ut 1886, som trycktes i 11 svenska upplagor och jag vet inte hur många finska. Det var en central bok för den evangeliska rörelsen, bönbok med böner över alla möjliga tillfällen, först och främst för veckodagar, morgonbön, aftonbön, för åtskilliga helgdagar som det heter, och sen för olika stånd och för olika livssituationer. En del av de här bönerna finns i lite moderniserad form i logosmappen. Och vi har ju ofta, eller vi har ibland också använt oss av vissa av dem i gudstjänster. Långfredagen har varit en sån. Sen har Beck också skrivit en hel del annat, inte minst på stillor, och en hel del utgåvor har härleds från sändebudet där han var redaktör. Och han var också redaktör för den finska tidningen Kristillisiä Sanomia. Och han har författat en del sånger som vi nu redan har märkt. Sions harpan 1885, där han också var aktivt verksam för att sammanställa sånger. Den innehöll 10 sånger som Johannes Beck hade författat. 1942 års upplaga hade lika många. I den nuvarande, som är från 1993, står Johannes Beck för 7 sånger och 10 bearbetningar. Och de flesta av hans textbearbetningar är ursprungligen författade av Rutström. Anders Karl Rutström, som ju var en evangelisk lärare med i viss mån omstridd också i Sverige. Sen kommer jag att ta lite annan ordning. De, joilla on paperi, siinä on nyt pieni muutos niin, että tulee nyt taistelujen vuodet, eller någonting sånt heter det på finska, och sen så flyttar vi det stycke som ska, sitten tämä pätkä, joka olisi tullut, tulee myöhemmin. Stridens år, alltså, det var framförallt under de senare decennierna som man kan tala om det. Yttre strider gällde beckianismen. Det fanns ju en sån rörelse som också kallas biblicismen och som innehåller en lagiskhet som Johannes Beck hörde till de starkaste motståndarna mot. Och den här biblicismen, så den var stark inom fakulteterna, de teologiska fakulteterna, och också bland de många präster, biskopar. Sen fanns det då inre strider, och där nämner jag Härmämötet 1895. Det är ett möte där det är någonting helt ofattbart för en nutida människa. Där fanns inga högtalare, där fanns inga mikrofoner som räcktes runt i publiken. Och där deltog flera tusen människor. Flera tusen människor ute på backen utanför ett bönehus. Och det pågick nästan en dag, nu minns jag inte precis, kanske någon av er vet hur länge det pågick, men det var en lång dag när man höll på att diskutera teologi. Det fanns 3 grupper inom evangelieföreningen. Präster var ganska mångtaliga. Det var till och med så att en majoritet av prästerna på, åtminstone här i Österbotten, men en stor del av prästerna var medlemmar då i evangelieföreningen. Den hade blivit så stor, den hade blivit lite bredare än egentligen borde ha blivit. Det betyder också att denna flygel som brukar kallas för högerflygel, den var läromässigt svagare. Det fanns en vänsterflygel också, och det var lekmannapredikanter. Och dessa lekmannapredikanter, de hade ofta upptäckt det frigörande evangeliet som någonting helt fantastiskt, och de betonade det frigörande evangeliet så starkt att det nästan hade en snudd på antinomism. Åtminstone blev en del av dem anklagade för att de förkunnar antinomistiskt, alltså utan lag, det som vi hörde om också här tidigare. Mittemellan då fanns evangelieföreningens ledande män. Till dem hörde det också Johannes Beck, och han var en som försökte medla, men kunde inte heller kompromissa. Han blev anklagad för att inte tillräckligt skarpt ta itu med antinomisterna, de antinomistiska tendenserna. Och det var då bland annat det som kom ifrån Hedbergs protest, som publicerades en kort tid före det här mötet. Det hade inte publicerats tidigare, och det var Johannes Beck som inte tog in det. Så det var verkligen starka rörelser då. Resultatet av Härmemötet var att en stor del av prästerna avgick från evangelieföreningen. Lekmannapredikanterna avgick också delvis, och då bildades Todistajaseura. Och det var, den kom sen att konkurrera med evangelieföreningen under en tid. Sen blev det så småningom acceptans mellan dem. Men det blev ganska skarpa motsättningar den första tiden efter det här. Så det var inte lätt att vara i ledningen. Det här är då den tid som kanske tog hårdast på de ledande där, och också Johannes Beck själv. Men han skrev då under den här tiden en psalm som vi har både i Sions harpan och i psalmboken, och vi sjunger nu hela den här psalmen: Som du vill, o Herre min. En trygg psalm om den gode herden. 4 verser. Sions harpan 300 och psalmboken 370. Valitettavasti en ole löytänyt suomenkielistä tekstiä. Verksam i Tyrvis på finska Tyrvä under 12 år, de sista åren av hans liv. Det är numera en del av Sastmola kommun, och tidigare hette den här delen Vammala. Där i ganska nära den finns Karkun evankelinen opisto, där Juhani har varit lärare en tid. Som predikoplats hade han Olav den heliges kyrka, Pyhän Olavin kirkko, som var en medeltidskyrka och som brann ner i en anlagd brand 1997. Sen byggdes den upp igen på Talko. Det här är en sevärdhet om man ser den från vägen mellan Åbo och Tammerfors, när man åker den vägen en bit ifrån Sastmola centrum. En mycket, mycket fin medeltidskyrka, och det var en stor tragedi när den blev förstörd. Där var alltså Beck verksam under sina sista år, men han var fortfarande engagerad starkt i evangelieföreningen. Och här var han med i styrelsen, och som jag redan tidigare konstaterat så ledde han väldigt starkt den här andliga verksamheten som vi såg till exempel i Härmämötet. Han dog som 50-åring i en svår sjukdom, mänskligt sett alldeles för tidigt. Och hans grav finns där i Tyrvis. Och det lär också finnas en väg som bär hans namn i någonstans där i centrum. Sen ska vi se lite på Johannes Becks andliga testamente. Vad är det som kännetecknar hans förkunnelse, som är väldigt långt återgiven i den sång som vi börjar med och som vi också ska sluta med de sista verserna? Jo, det är en sak som går väldigt starkt igenom, och det är den allmänna rättfärdiggörelsen. Och vi sjöng här att synden blev förlåten i Jesu död, fast ej av mig begråten. Än fastän jag inte själv har förstått det, så har han förlåtit mig mina synder. Sen betonar han också starkt dopets gåva, att jag blev sedan tagen upp till Guds barn i dopet och rent vagen. Och sen förkunnelsen. Citatet "får när som helst tillägna sig Guds nåd", det som fanns då i sjätte versen som vi sjöng. "Det är min tro att även alla andra som än i otrons natt och mörker vandra, får när som helst tillägna sig Guds nåd och tro sin frälsning enligt faderns råd." Det här är en klar polemik mot pietismen, Paavo Ruotsalainen. För att de anklagar de evangeliska för någonting som på finska brukade framställas med orden "heti usko", genast tro. Nu, denna stund, du behöver inte bida väntat på att anden ska föra dig framåt tills du känner att nu får jag vara ett Guds barn. Utan nu, i denna stund, får du tro att du är Guds barn. Får när som helst tillägna sig Guds nåd. Och där finns också ordparet "jo, nytt", redan nu. Redan nu får du tillägna dig Guds nåd, eller när som helst. Sen har han också starkt med troslivet, och vi vet ju det till exempel genom Främlingarnas hemliv, bönboken. Ett innerligt trosliv. Det är inte frågan om en död yttre kall tro här, utan det är frågan om en tro som brinner i hjärtat. Att det är min tro som vi ska just sjunga, och den vill jag ej dölja, att andens frukt på Kristi tro ska följa. Och sen också detta med korset. I tron jag njuter väl Guds sabbats frid, men känner mest blott ångest, kval och strid. Det är min yttre känsla, ångest, kval och strid. Men tron, den får jubla. Den jublar över Guds sabbats frid. Och längtan till himlen, som i sista versen uttrycks. En gång, det är min tro att när jag trött på världen, en gång får lykta tunga ökenfärden, ska Gud för Jesus skull mig hämta hem till evig fröjd i sitt Jerusalem. Det sjunger vi nu till sist.